Det här var ju det jag pratade om igår.
Ja, just det.
Jag kan försöka.
Jag var inte här nu.
Nej.
För sent.
Det beror ju på vad man vill åstadkomma. Ja. Men man kan säga att om man vill skapa en holofonisk återgivning av någonting som fysiskt verkligen hände, då måste man ju använda tidsskillnadsteknik av någon slag. Det finns ju några olika historiskt använda metoder för att kunna åstadkomma ett system där det här ljudfältet och den här lyssningsvärlden blir fysiskt kopplad på ett logiskt sätt. Jag kan flytta mig i lyssningsrummet och fortfarande lyssna på den här ljudbilden som om jag flyttar mig i förhållande till den på ett rimligt sätt. Det finns nästan inga inspelningar att köpa som är gjorda på det viset, tyvärr. Men det går att åstadkomma fantastiskt bra resultat. Och det typiska är att man använder AB-teknik, 2 stycken rundtagare i mikrofonen. Alla kanske känner till Cantate Dom, gammal Alving-inspelning. Det är en sån inspelning. Det går alldeles utmärkt. Det finns ingen rätt och fel plats, det finns ingen hotspot. Alla betraktningsplatser är lika logiska i förhållande till... Man kan visa det gemensamt om man... Här säger jag att man har musiker som sitter och spelar. Sen sätter man 2 mikrofoner här. Och sen så är det uppspelningen som man har högtalare. Så här och här kanske. Så har man en soffa. Där man sitter och lyssnar. Tidsskillnad stereoteknik, det betyder att man upplever ljudet kommande till höger eller vänster beroende på vilket ljud som kommer först. Alla instrument i hela orkestern hörs i båda kanalerna. Men ljudet kodar riktningen. Man har en musiker som sitter här borta, spelar. Så når ljudet först den mikrofonen. Och det ljudet som har gått i den här riktningen når det senare den mikrofonen. Tidsskillnaden visar det i rumsproportionen, det är så där stort. Kommer till vänster kanal först och sen till vänster. När man spelar upp det här ljudet, då kommer ljudet komma från vänster kanal först. Ljudvågen från den här högtalaren kommer så här långt innan det kommer något ljud från den högtalaren. Man då sitter här och lyssnar, så tycker man att riktningen är i den riktningen. Därför att tidsskillnaden är så stor. Det finns en hörselegenskap som kallas haseffekten, som har kartlagts väldigt noga, som visar hur man upplever riktningar som funktion av tidsförhållanden. Om det är små skillnader, runda tal under 1,5 millisekund eller något sånt, så upplever man inte som 2 ljud överhuvudtaget, utan det upplevs som ett enda ljud. Om man har större skillnad, då upplever man som olika ljud. Men haseffekten är fortfarande att man inte har något problem på att detektera riktningen. Att vi har den här egenskapen beror på att vi ska kunna fungera även i reflektiva miljöer. Ni kan ju höra till exempel att jag står här och pratar allihopa. Men jag kan garantera att om man sätter en mikrofon mot någon lyssningsplats här och mäter upp vad som anländer, så kommer det först ett direkt ljud och sen så kommer en massa reflekterade ljud som gissningsvis ungefär 100 gånger starkare än direkt ljudet. Men ni tycker ännu inte att ljudet kommer från reflekterade ljud, utan det låter som det är jag som pratar här, vilket det faktiskt inte är. Jo, det är det faktiskt.
En fråga var när det gäller dämpning av rum. Kan man dämpa ett rum för mycket? Om man lite läser på nätet så finns det många olika skolor om hur du ska dämpa.
Man kan möjligen dämpa rummet för mycket. Möjligen. Men i regel, epitetet överdämpade rum, det är för det mesta felbrukat. När folk kallar rum överdämpade, så brukar det vara rum som är dämpade vid höga frekvenser mycket och väldigt lite vid låga frekvenser. Att de blir bullriga och tjocka och obehagliga varje. Men det är möjligtvis så att man skulle kunna påstå att man kan överdämpa ett rum också. Och det har att göra med att stereosystemet är ju lite förlustbehäftat. Det är ju inte en perfekt reproduktion av den fysiska verkliga originalhändelsen. Och det gör att man kan behöva lite hjälp från rummet för att läka igen, så att man inte hör de syntetiska egenskaperna. Men i princip så är det nog, när någon öppnar munnen och säger överdämpade rum, så brukar det vara någonting annat de menar. De menar illa hanterade rum akustiskt. Mycket dämpning vid höga frekvenser, väldigt lite vid låga. Enormt mycket längre efterringning vid låga frekvenser. Längre efterklang vid mellanhöga, längre värre stålvågor vid låga. Efterklang är ju inte ett begrepp som används för stålvågor, men det ska jag inte prata om nu heller. Jag ska gå tillbaka till den här. Holofonisk återgivning är ett begrepp som kommer från mitt företag. Sitter man här nu, så kommer ljudet från den högtalaren lite före. Så när det kommer så långt, så där kommer det ljudet från den högtalaren också. När de här anländer lyssnaren så småningom, så kommer man tycka att ljudkällan är här borta. Det vill säga, producera ljudet i den riktning som musiken verkligen var.
sitter en musiker här mitt emellan och spelar, så kommer han samtidigt i båda mickarna. Ljudet kommer samtidigt ut från båda högtalarna när vi spelar upp det. Och vi tycker att musiken är rakt fram. Vilket det också överensstämmer med den riktningen. Det här är inga konstigheter. Det här gäller ju även om man kör X-systerer eller någonting. Det funkar alldeles utmärkt. Men vad som inte funkar när man kör X-y, det är att flytta sig den här soffan. Jag flyttar mig hit bort till exempel. Då har jag ett avstånd till den högtalaren. Och så har jag längre avstånd till den högtalaren. Så mycket längre i det här fallet. Det samma. Och det här får till följd att för att båda högtalarna ska bli likvärdiga i tidsaspekten, så måste fördröjningen på inspelningen på den här nära kanalen vara lika stor som avståndsskillnaden mellan högtalarna från den lyssningspositionen. Nu kan vi se på den här skissen att om du väljer rätt mikrofonavstånd så blir det så. Det finns en geometrisk uppställning mellan inspelning och avspelning som skapar en holografisk effekt. Vad som händer då är att den där kanalen kommer först från den musiken. Det vill säga att den här hinner få tjuvstarta så att den har kommit precis så långt som den behöver för att de här ska upplevas som lika starka när vi sitter och lyssnar här, jämnbördiga. Och då upplever vi att ljudet kommer mitt emellan högtalarna, får vi en fantomproduktion. Mitt emellan högtalarna i det här fallet, det blir samma position. För att var vi än sitter och lyssnar på den här inspelningen så får vi samma geometriska upptäckning av musikerna. Och det är precis som i verkliga livet. Om man kör en X-inspelning, alltså med en mikrofon i en punkt som är riktad i två riktningar, då funkar inte det här alls. Flyttar man sig precis så kan ta ljudet direkt till närmaste kanalen. De allra flesta inspelningar tyvärr är ju X-y. Jag har ingen aning varför jag kommer in på att prata om det här. Får någon fråga något? Vad var frågan?
Ja, det var frågan att just den med två kanaler och holografi. Och just den med två mick. Du förra.
Ja, just det. Frågan var hur ska man ställa in?
Ja, och vad drar du själv? Är det två mick eller?
Det här är ett exempel. Det finns ju flera tidsskillnadstekniker. Ja. Gamla Decca-tree till exempel med två mickar som är lite längre så här. Så har man en mittmick som är lite längre, som är framflyttad närmare musikerna. Det ger också väldigt bra holofoniska reproduktioner. Används naturligtvis inte av Decca längre. Det finns fantastiskt mycket gamla.
Det finns ju uppställningar när man har 20 mikrofoner.
Alla sådana uppställningar i praktiken är ju tidsskillnadsinspelningar, alltså samma sak som en XY-mic, även om det hanteras med en mixerbord och panoreringsrattar, men det blir samma resultat. Allting kan
inte
tidsskillnad. Ja, precis, det blir amplitudskillnad stereo. Sorry. Och det kan ju bli trevligt också, men det blir ju inte en återgivning av det som hände. Utan alla sådana här, och det är ju också orsaken till att det finns multimic-inspelningar.
Det var ju egentligen Herbert von Karajan faktiskt som drev det här hårdast. I slutet av 60-talet så ville han ha mer makt över vad som hände i skivan. De tidigare 60-talsinspelningarna med Karajan låter förträffligt bra på Deutsche Grammophon. Men han ville ha mer och mer makt, så han ville ha fler och fler mickar så att han skulle kunna ratta fram allting tillsammans med producenterna sen i studion. Och det skenar ju iväg till fullkomligt vansinne med både 50-100 mikrofoner ibland. Och de ekonomiskt intresserade i den här projekten blir ju oerhört positivt inställda. Även om det kostar massa pengar med många mickar, så fann man ju att man sparar ofantligt mycket pengar i repetitionstid, för alla behöver inte kunna spela längre. Felspel, det är bara att vrida ner just då. Man behöver inte ha en bra lokal. Jättebra. För det är bara att lägga på konstgjord efterklang. Så när det var som allra värst inspelningen från Deutsche Grammophon, så använde man enorma mikrofonmängder. Så hade man till och med akustikskivor uppställda mellan musikerna, så att det inte skulle höra så mycket, så man skulle få så separerade kanaler som möjligt. Och så satt man i studion sen och byggde upp någon sorts blajorkester som inte finns i verkligheten. Karajan var ju dessutom extremt inriktad på klang. Klang var det viktigaste. Allting skulle handla om klang och dynamik var ointressant. Så att de komprimerade ju var de ställde till det. Det är säkert många som har gamla Deutsche Grammophon från 70-80-talet.
Gamla skivor från 60-talet.
Ja, men
med enorma inspelningar.
Ja, men de låter mycket bättre. Ja.
Just det med att det låter så levande. Eller akustik.
Ja, men de är nästan alltid mycket, mycket enklare. Man bara ställer upp på mycket. Det finns en rolig, på CBS så finns det utgiven en serie skivor med sån här inspelningsmusik. Jag vet inte om alla känner till dem. I princip allt han komponerar, tror jag. Där han själv dirigerar också. Och den här gjordes väl på tidigt 70-talet. Innan Stravinsky dog, får vi förmoda i alla fall. Som det är han som faktiskt dirigerar. Och Då hade det börjat redan med multimickning. Det var, hade blivit populärt och även CBS hade ju snappat upp de idéerna. De är för utgivna på Sony Certificate idag, den här serien. Men de låter ändå hyggligt bra. Det är inte så många mickar. Det är inte alls någon Deutsche Grammophon-vansinne. Men det roliga är att det finns en skiva i den här serien. Jag vet inte hur många det är i serien. Är det någon som har den? Det är 20-30 skivor eller vad det är. Det finns en skiva som heter In Rehearsal. Där man får följa Stravinskis dialog med orkestern. Och det roliga är att där har de inte brytt sig om att skapa någon bra ljudkvalitet. Man har bara satt upp ett par mickar. Men låter överlägset bäst av alla skivor i den här serien.
Jag hörde jag förra gången här på nästan.
Aha.
Ja.
In rehearsal.
Ja. Det körde ju han som ställde av det.
Okej.
Physics. De här hans värsta modeller. Då var jag själv.
Ja.
Då körde han den.
Ja.
Det var kuslig närvaro.
Ja.
Man hörde hur han gick mellan högtalarna.
Ja, det är som sagt den klart bästa inspelningen i hela serien.